السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا. ما شاء الله många fina nya ansikten här. Alhamdulillah. Vi kommer idag inshallah att fortsätta att gå igenom den här otroligt nyttiga boken Sahih, Targhib och Tarhib, som handlar om hadither som uppmuntrar till gott och avskräcker från ont. Och vi är fortfarande i kapitlet om bönen. Och det är inte någonting konstigt att författaren drar ut på ämnet, då bönen är den viktigaste gärningen i islam. Det första som åligger muslimen efter shahadat wa an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah är att förrätta sina 5 dagliga böner. Och bönen, som vi vet, är ju skillnaden mellan muslim och icke-muslim. Och den här bönen ska utföras på ett speciellt sätt. Allah har i Koranen sagt wa aqimus salah, att förrätta bönen. Så det handlar inte bara om att utföra bönen som man vill eller när man vill, utan bönen har sina bestämda tider och har ett speciellt sätt som den ska utföras på. Och det sättet är vad profeten alaihi salatu wassalam har lärt oss i sin sunna, i de autentiska haditherna, där han sa till oss: sallu kama ra'aytumuni usalli, be så som ni har sett mig be, berättad av Bukhari. Så det är väldigt angeläget och viktigt att muslimen ber på ett korrekt sätt, för att inshallah och ta'ala försöka maximera sin belöning. För att, som vi kommer höra idag, så finns det subhanallah folk som ber och lämnar bönen utan någon belöning. Deras bön blir inte ens accepterad. De har noll belöning. Så att det kan gå riktigt fel när personen ber, om man inte gör det i enlighet med profeten sunna alaihi salatu wassalam. Och vi har då kommit fram till kapitlet faran av att inte fullborda sin ruku, sujud, och att vara lugn i dessa moment samt då man sitter mellan sujud, och vad som återberättas beträffande al-khushu', inlevelse och ödmjukhet i bönen. Och de här ämnena hänger ihop. Det vi kommer att fokusera på idag är vad som kallas för al-itminan. Al-itminan, som kan betyda att yani lugn, att vara fridfull, sansad. Och det här är en rukun, en pelare i bönen. Att när du gör rukå så måste dina kroppsdelar falla på plats. Måste slappna av. Måste finna ett lugn. Samma sak när du ställer dig upp efter rukå. Och samma sak i sujud. Och när du sitter mellan sujud. Så det här är då al-itminan som måste uppfyllas. Och vi kommer inshallah nämna gränsen och definitionen av det. Och faran av att inte utföra det. Och sedan då att ha inlevelse i bönen. Och de lärda har sagt här att sambandet är att en person omöjligt kan ha inlevelse i bönen om han inte har lugn i bönens moment. Är ni med? Men det är omöjligt att leva upp till al-khushu', fullborda sin khushu', alltså ha inlevelse och ödmjukhet i bönen, om man inte ber lugnt. En person som ber stressigt, snabbt, kan omöjligt ha khushu' i bönen. Och då går den personen förlorad att vara från de framgångsrika. De som Allah nämner då han säger قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Att framgångsrika är de som ber. De som ber med ödmjukhet. Så personen som inte ber med khushu' är exkluderad från att vara från al-muflihun, vara från de framgångsrika. Och blir istället en förlorare. Så det är väldigt viktigt att man försöker att fullborda den khushu' så gott man kan. Och som vi kommer att nämna så är allting relativt. Att bönen varierar. Det kan vara svårt att kanske få 100 i sin bön, men man kan försöka nå så nära det går. Men att inte hamna under 10 av 100 eller hamna på 20 av 100 eller liknande. Utan man ska försöka att fullborda bönen så gott man kan, inshallah ta'ala. Och en avgörande faktor är då att man ber lugnt. Det är bland det viktigaste man ska göra i bönen. Och det är ju väldigt konstigt att folk stressar i bönen. Vi ber 5 salam dagen, eller hur? Och dessa salam, om de utförs med lugn, tar 5-6 minuter. Det är 4 raka. Men vad är det du ska stressa till? En 5 minuter gånger 5, 25, låt oss säga en halvtimme om dagen. Kan du inte ge Allah en halvtimme om dagen? Måste du banta ner det till en kvart? De här extra minuterna, är Allah inte värd dem? Och sedan, som vi också kommer att nämna, du ber för dig själv. Du ber inte för någon annan. Du ber, och det är du som tar nytta av bönen. Så du är också den som förlorar av att inte fullborda din bön. Naam. Första hadithen berättas av Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "La tujzi'u salata ar-rajul hatta yuqima dhahrahu fi ar-ruku'i was-sujud." Han säger, profeten alaihi salatu wassalam, att en persons bön inte gills, den räknas inte, om han inte rättar ut sin rygg i ruku och i sujud. Genom hans rygg inte faller på plats i ruku och i sujud, räknas inte hans bön. Och här är det viktigt att då nämna att när personen gör ruku så ska man gå ner. Profeten alaihissalam brukade ha ryggen rakt. Vad säger man, 90 grader? Eller hur? 90 grader. Så pass att om du skulle hälla vatten på ryggen så skulle vattnet stanna kvar. Okej? Okay? Och huvudet var också parallellt med ryggen. Alltså huvudet var inte ner eller upp. Alltså inte uppåt och inte neråt, utan rakt. Nacken var rak med ryggen. Och det här är rekommendation. Alltså vissa kan ju inte på grund av ryggproblem eller liknande. Men kan man, så är det så man ska göra. Och sen greppa sina knän med händerna. Och sen slappna av. Och en gång säga subhana rabbi al-azim. Det här är det minsta du måste göra för att din ruku ska räknas. Okej? Okay? Så att, och det här är en av bönens arkan, bönens pelare som bönen är byggd på. Och det vill säga, om du lämnar en av dessa arkan är bönen ogiltig. Och det här är enligt majoriteten av de lärda. Och det är en väldigt udda åsikt att man inte behöver ha lugn i det här momentet, utan man måste ha lugn i det här momentet. Så, och för hadithen är tydliga, bönen gills inte. Hur kan du tolka det på något annat sätt? Så man ska gå ner och finna lugn. Okej? Okay? Och sen säga subhana rabbi al-azim åtminstone en gång. Och sen är det sunna att säga det 2, 3 eller ännu mera gånger. Göra andra dua som har nämnts i sunna. Varsågod. Men om du till exempel någon dag är stressad. Det kan hända. Du har väldigt kort tid på rasten eller du är på någon offentlig plats. Och du gärna vill skynda dig med bönen. Vad är det minsta? Det minsta du måste göra för att ha bett en korrekt bön. Och det här är något man självklart inte ska göra i vanliga fall. Då ska man ju försöka göra lite extra, men om då, vi då talar om det minsta obligatoriska, så är det att en gång säga subhana rabbi al-azim och att kroppen då faller på plats och finner lugn. Men om man bara går ner subhana rabbi al-azim och går upp och kroppen inte funnit lugn, då inte ens har liksom slappnat av, alltså då räknas inte ni ruku, och räknas inte ruku, räknas inte bön. Subhanallah. Now, vi går vidare till hadith Abdurrahman ibn Shibl radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam förbjöd naha an nuqir al-ghurab, att picka som en kråka, wa iftirash as-sab', att ligga som en hund, och att typ kampa på en plats så som kamelen ligger i, som pank, vad säger man, att vara på en plats liksom, kampa eller vad man kan säga liksom, hålla sig till en plats i moskén så som kamelen har sin plats. Och denna hadith finns berättad av Ahmed och Abi Dawud, Nasa'i, och den är Hassan al-Ghayrihi. Profeten al-Islam förbjöd att man utför de här 3 sakerna i bönen. Och nämnde här liknelse. Och muslimen, som han sa, har inte en dålig liknelse. Laysa lana mathal as-saw, som han sa. Muslimen ska inte liknas vid dåliga saker. Man ska inte likna en muslim vid en åsna eller en hund eller någonting. Muslimen ska ha den vackraste jämförelsen. Så han förbjöd här att man pickar som en kråka. Och då säger här ulema, vad som menas med det är att man i sujud går ner så snabbt att pannan direkt, alltså fort den rör marken, går man upp. Så som då kråkan äter ett frö från marken, så fort frön är i näbben tar han upp den. Upp ner, pickar den direkt. Och lägg märke till att han här liknade personer som gör detta vid kråkan. Inte vid en örn eller någon mäktig, en så här vacker fågel, utan kråkan. Som han beskrev som el-fawaisiq, som ett skadedjur. Som det finns inget gott i det här djuret. Så han liknade muslimen här vid kråkan som ber så här snabbt. Så att det är ingen vacker och god liknelse. Och det här är haram. Att man då gör sujud snabbt. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Det här är en ogiltig sujud. Och att man ligger som en hund. Vad menas med det? Är det någon som vet? Ahsant, att man ligger i sujud med armarna i marken. Hela underarmen ligger i marken. Från armbågen till händerna. Det här är fel. Utan man ska ta upp armbågarna från marken. Endast händerna ska vara i marken. Och om du ber själv, eller är imam, som då profeten alaihi wasallam bad, brukade han ha ganska brett mellan axlarna, eller mellan händerna, och liksom separera eller sära på dem. Det är sunna. Inte att nu ber själv att du ber så här i sujud, utan försök ha lite utrymme igen. Och han förbjöd också att man då kampar på en plats i moskén. Det vill säga att man alltid är på en och samma plats i moskén. Och det här kan man se ibland att någon ammo, han lägger alltid sin bönematta på högra sidan eller vänstra sidan på en speciell plats. Så pass att det blir liksom, ta inte den där platsen, det är ammos plats. Det är fel igen, så kan man inte göra. Ingen äger någon plats i moskén. Moskén är för alla. Ingen person äger moskén, utan moskén är för alla. Förutom då självklart imamens plats. Och kanske platsen bakom imamen för den som ska rätta imamen och ersätta imamen och så vidare. Men annars generellt så är el-haqqu liman sabaq. Den som hinner först är den som har mest rätt till platsen i moskén. Vilket vi talade om i tidigare lektioner. Ta in en fråga. Om en sheikh alltid har en föreläsning på en och samma plats i moskén. Är det här okej? Han har halaqa, han sitter och lär ut Koranen i ett hörn i moskén. Är det här okej? Eller faller in under samma förbud. Det är okej. Det är inte det som här syftas på i hadithen. Utan hadithen handlar om bönen, att man liksom kampar och alltid liksom paxar och tar en plats i moskén. Ja. Sen berättar författaren från Abu Qatada radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Aswa unasi sariqa alladhi yasriqu min salatihi." Den värsta tjuven är den som stjäl från sin bön. Och då säger sahaba: "Ja Rasulullah, hur kan en person stjäla från sin bön?" Och då så sa han: "Han fullbordar inte dess ruku och sujud." Eller han sa: "Han fullbordar inte, eller han rättar inte ut ryggen i sin ruku och i sin sujud." Och det lades till en annan hadith, samma hadith. Och den snålaste av människor, den som är snål med att ge salam. Nah. Här nämner profeten alaihissalam den värsta tjuven, den värsta formen av stöld. Och vad är det för någonting? Det är inte att du stjäl världsliga objekt, det är haram, det är en stor synd i islam. Men att du stjäl i religionen, du stjäl från det käraste du har. Och hur kan man stjäla från sin egen bön? Det har nämnts också att profeten alaihissalam sa: "Snegla inte i bön." Alltså stå inte och kolla till höger och vänster. För det är stöld som shaitan stjäl från din bön. Ikhtilas. Yakhtalis hu shaitan min salat al-abd. Så vem är det som stjäl här? Yani shaitan, han distraherar dig. Får dig på andra tankar. Du gör massa felaktiga saker i bönen. Och du minskar då din belöning. Eller kanske förlorar den helt och hållet. Så personen stjäl från sin bön. Det är den värsta tjuven. Hur kan man stjäla från bönen som är det viktigaste som finns? Och hur stjäl man då från bönen? Jo, genom att stå och snegla, vara ofokuserad. Eller genom att inte fullborda, rätta ut, fullborda sin ruku och sin sujud. Att göra dem snabbt och slarvigt. Det här är att stjäla från sin bön. Och den personen beskrevs som den värsta tjuven. Och sen nämndes också den snålaste av människor. Och vem är det? Den som är snål med att ge salam. Han vill inte ens säga salam alaikum till folk. Wa alaikum assalam. Det här är den snålaste av människor. Är det någon som vet varför han är den snålaste av människor? Varför är han snålare än den som inte skänker pengar till fattiga?
Salam är gratis.
Precis. För att ge salam är gratis. Balash. Yani om du ska ta upp en hundring och ge till en fattig, det kostar. Eller du ger någonting fysiskt. Här, du säger salam alaikum. Vad har det kostat dig? Har du blivit svagare? Har du förlorat tid? Har du blivit fattigare? Nej. Ingenting. Du har bara vunnit gott. Men personen är så snål att han begränsar sin salam, om han ens ger till salam, till vissa människor. Och det här är subhanallah från domedagens tecken. En yakunis salamu ala al-ma'rifa. Som det har nämnts i hadithen. Att från domedagens tecken är att man bara kommer hälsa på dem man känner. Det här är oislamiskt. I islam så har profeten lärt oss alayhi sallallahu salam att du sallimu ala man ta'rif och man la ta'rif. Du hälsar på den du känner och den du inte känner. Så länge personen är muslim, assalamu alaikum. Yani alhamdulillah, våran hälsning, muslimernas hälsning. Och det finns enormt stor belöning i denna hälsning. Han berättar också från Ali ibn Shayban radiyallahu anhu att han sa, vi gick ut tills vi mötte profeten alayhi salatu wassalam och vi gav honom en ed, lojalitetsed. Och vi bad bakom honom och längst bak i raden så fanns det en person som inte rättade eller inte fullbordade sin salat. Han rättade inte ut ryggen i rukå. Och då profeten alayhi salatu wassalam var färdig med bönen så sa han, ya ma'ashar al-muslimin. Muslimer, la salata liman la yuqimu sulbahu fi ruku'i was-sujud. Det finns ingen bön för den som inte rättar ut sin rygg i ruku' och i sujud. Och denna hadith är autentisk. La sala, vad betyder det? Det finns ingen bön. Är hans bön accepterad? Nej. Det är mycket allvarligt, eller hur? Bönen är inte accepterad. Och jag vill också att vi alltid när vi diskuterar islamiska ämnen kunna relatera till verkligheten. Finns det folk som ber för snabbt? Som ber så snabbt att deras svar inte accepterar? Finns det? Har ni sett någon sån? Det finns. Det finns. Folk som ber, subhanallah, ibland. Jag går in i bönen, Allah akbar, läser fatiha. Personen bredvid mig hinner göra en hel salat. Hur? Det är omöjligt. Hur hinner du göra en tvåraka på tiden jag läser fatiha och kanske en sura? Det är någonting som inte stämmer, eller hur? Och sen jag nämnt det här exemplet. Det är tråkigt att se, men om ni kollar på YouTube, skriv Ferrari imam. Ferrari imam eller Ferrari salah eller någonting sånt här. Ni kommer se. Ja, det är sjukt. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. De gjorde någon taraweh på, jag vet inte vad, 5 minuter, 10 minuter. Den är 20 raka. Det här är nada. Det räknas inte. Heller du sitter hemma. Än att gå till sådana taraweh. Subhanallah. Så att de här felen finns. Och ibland kan man se dem också bland folk som kanske är okunniga. Folk som inte är så noggranna med bönen. De ber väldigt slarvigt om de ens ber. Och subhanallah, vet ni att det här är en hycklares egenskap. Munafiq. Profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam en gång skulle be asr. Så han betonade vikten av att be asr tidigt. Och så sa han att personen som, eller hycklaren, är den som sitter och väntar på att solen nästan håller på att gå ner. Den är mellan satans horn, ni vet. Alltså det är så här 5 minuter kvar till Maghreb. Och då står han upp och ber 4 snabba. La yadkurullaha fiha illa qalila. Och han minns bara Allah lite i de här rakan. Yani det är bara för honom rörelser. Fysiska rörelser. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Khalas, jag har bett. Yani måste be innan Maghreb och khalas. Jag har gjort det. Han sitter utan orsak och bara väntar. Och bönen nästan går ut, så ber han supersnabbt. Finns det folk som gör så här? Det finns det också. Och tyvärr vissa väntar tills bönen har gått ut. Och sen samlar böner eller ber jättesnabbt eller duckar vissa böner. Och det är självklart ännu värre. Allah al-Musta'an. Det berättas också från Talq ibn Ali al-Hanafi radiyallahu anhu att han sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa La yanzur Allah ila salati 'abdin la yuqimu fiha sulbahu bayna ruku'ihi wa sujudiha, rawahu Ahmad. Allah subhanahu wa ta'ala kollar inte på en tjänare som inte rättar ut sin rygg mellan ruku och sujud, eller i ruku och i sujud. Allah kollar inte på denna person. Vad menas med det? Är det en, vad tyder det på, att det är en liten eller stor synd? En stor synd. Om Allah inte kollar på en person, han är inte ens värdig. Allah kollar inte på honom, hans bön är så värdelös att han inte ens får Allahs uppmärksamhet. Då är han inte heller accepterad. Då är bönen inte accepterad. Och tyder på att det är en stor synd att personen ber på det här sättet. Det berättas också från Abi Abdullah al-Ash'ari att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam såg en man som inte fullbordade sin rukå och stressade eller gjorde sujud snabbt med underbön. Och då så sa han, om den här personen skulle dö, så skulle han dö på en annan väg än Muhammeds väg. Om den här personen skulle dö i det här tillståndet, så skulle han dö på en annan milla, en väg, än Muhammeds milla alihi salatu wassalam. Och så sa han att liknelsen av den som inte fullbordar sin rukå och stressar i sujud är som liknelsen av en hungrig person som äter en daddel eller två dadlar som varken gynnar eller mättar hans hunger. Och denna hadith är också autentisk. Så här fann vi då en man som bad snabbt rukå och sujud. Det här, han går ner rukå istället för att ha lugnt, han går ner, Allahu Akbar, Allahu Akbar, han går upp direkt. Och innan han går upp, han kanske inte ens går upp helt, han går ner i sujud, och i sujud han stressar också. Den som dör i det här tillståndet dör på en annan väg än Muhammeds väg, alaihi sallallahu alaihi wasallam. Betyder inte nödvändigtvis att han är kafir, att han inte kommer gå in i paradiset, Allahu alam, Allah dömer honom, men han dör inte på Muhammeds sunnah, alaihi sallallahu alaihi wasallam. Han dör inte i ett tillstånd där han utfört och praktiserat islam så som Muhammed gjorde, alaihi sallallahu alaihi wasallam. Innan han dör på en felaktig väg. Och bitsel mot. Och vilken dålig död, dåligt slut, eller hur? Att dö i ett sånt här tillstånd. Subhanallah. Vad tror ni de personer som inte ber alls? Tror ni han dör på Muhammeds väg? Ja? Det här är personen som ber och fuskar med bön. Vad tror ni de personer som inte ber alls? Han är på en helt annan väg. Och så sa han en väldigt fin liknelse. Att den här bönen, den är lika betydelselös som en person som är hungrig och äter en eller två dadlar. Alltså du är jättehungrig. Du kan äta mashallah värsta måltiden. Förrätt, varmrätt, efterrätt. Men du får en daddel. Kommer du bli mätt? Kommer den gynna dig? Och på samma sätt, den här bönen gynnar inte. Täcker inte. Så den räknas inte. Den blir ogiltig. Allah måste. Nästa hadith är också väldigt skrämmande. Det berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten Ali sallallahu alaihi wasallam sa att en person kanske ber i 60 år utan att hans bön accepteras. Kanske han inte fullbordar sin rukå eller sin sujud, eller fullbordar sujud och inte rukå och tvärtom, eller vice versa. Och denna hadith är hasan. En person kan be i 60 år utan att få sin bön accepterad. Varför? För han ber slarvigt. Som vi sa, snabbt. Han uppfyller inte den här rukun, den här pelaren i bönen av att göra rukå och ha lugnt i rukå. Ställa sig upp i rätta utryggen och ha lugn i detta moment. Och ha lugn i sin sujud och lugn när man sitter mellan sujud. Så personen ber 60 år snabbt och slarvigt och får inte en enda bön accepterad. Dåligt, eller hur? 60 år. Och det här lär oss också vikten av att faktiskt lära sig bönen, studera bönen. Den här personen kanske är, inte vet jag, okunnig eller någonting. Eller bara slarva. Men vikten av att ha kunskap och att sedan utföra bönen korrekt. Och det är tråkigt att se att en person kanske ber i flera år och gör wudu fel. Han gör ett grundläggande fel i wudu. En person ber i flera år och gör grundläggande fel i bönen. För han har inte tagit sig tiden att lyssna på en, två lektioner om hur bönen ska utföras. Han har inte tid. Dunja är viktigare. Allah måste han. Det tyvärr faller tillbaka på personen. Det berättas också från Ali radiyallahu anhu att han sa att profeten alaihi sallam förbjöd mig från att läsa Koran i rukå. När man är i rukå så får man inte läsa Koranen. Utan hadithen nämner att i rukå, fa'adhimu fihi rabb, så ska du högakta Allah. Yani du ska säga subhana rabbi al-azim. Och i sujud så sa han, så ska du i andra ena hadithen ska du säga subhana rabbi al-a'la. Och han sa också att du ska göra mycket sujud, för det är stor chans att din mycket dua, för det är stor chans att din dua accepteras. Det berättas också från Nu'man ibn Murra att Rasulullah alaihi sallam frågade sahaba, vad tycker ni om en person som dricker, gör zina och stjäl? Och det här var innan straffen uppenbarades beträffande dessa synder. Och då så sa sahaba i Rasulullah, de är fawahish. De är yani, skamlösa handlingar där personen straffas. Och då så sa profeten alaihi wasallam, hunna fawahish. De är skamlösa handlingar och de har sitt straff. Men den värsta av tjuv är den som stjäl i bön. Och då så sa man, hur stjäl han i bönen? Och då så sa han fullbordar inte sin ruku och sin sujud. Så återigen här, kolla den här parallellen mellan personen som stjäl och dricker och är med tjejer som han inte är gift med och så vidare. Och så nämnde han personen som fuskar med bönen. Han hamnar här i nästan samma kategori. Han är den värsta tjuven. För han stjäl inte bara världsliga saker, han stjäl i sin bön. Det viktigaste och käraste som finns. Sen nämner författaren en väldigt viktig hadith som vi inshallah ska begrunda lite. Och det är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu som berättas Bukhari Muslim. En hadith som är känd som hadith Musi'us Salah. Hadithen om mannen som bad slarvigt. Och det är en av de mest grundläggande av hadither när det kommer till bönens bestämmelser. Många av bönens ahkam bestämmelser, villkor och pelare och obligatoriska moment är baserade på denna hadith. Så inshallah, lyssna på denna hadith. Och vissa ulema har skrivit böcker om bara denna hadith. Okej? Det berättas att en man kom in i moskén då profeten alaihi salatu wasalam satt i andra delen av moskén. Så mannen bad och kom sen till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och hälsade på honom. Och då så sa profeten alaihi salatu wasalam och alaihi salam, gå tillbaka och be för du har inte bett. Irji fa salli fa innaka lam tusalli. Gå tillbaka och be om. För sannoliken så har du inte bett. Så mannen bad igen. Och kom tillbaka och sa salam alaikum. Och han sa till honom alaikum salam. Irji fa salli fa innaka lam tusalli. Gå tillbaka och be. För sannoliken så har du inte bett. Så mannen gick tillbaka och bad likadant. Och kommer tillbaka en tredje gång och säger salam alaikum. Och då säger han, wa alayka salam, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Gå tillbaka och be, för du har inte bett. Och då säger mannen, den här tredje gången, han säger, ja Rasulullah, aw walladhi ba'athaka bil haqq, vid honom som har sänt dig vid sanningen. La uhsinu ghayra hada, fa'allimni. Jag kan inte be bättre än så här, så lär mig. Det här är så jag kan be, så lär mig hur jag ska be. Och då så sa profeten alaihi salatu wasalam, idha kumta ila salah fa asbiril wudu. Om du står upp för att be, fullborda då din wudu. Thumma istaqbil al qibla. Vänd dig sen mot böneriktningen, qibla. Thumma qra ma tayassara ma'ak min al Qur'an. Och läs sen det du kan från Qur'anen. Och i vissa hadither bi umm al Qur'an. Läs sen Fatiha. Och sen sa han, gör sen ruku tills du finner lugn i din ruku. Res dig sen upp från ruku tills du står helt upprätt. Och gör sen sujud tills du finner lugn i din sujud. Och res dig sen upp från din sujud och sitt tills du finner lugn i din sittning. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida. Och gör sen ytterligare en sujud tills du finner lugn i din sujud. Och så sa han, thumma rfa'na. Och sen sa han, gör sen på detta vis under hela din bön. Gör sen på detta sätt under hela din bön. Och där slutar hadithen. Det finns då Bukhari Muslim. Den här hadithen har många, mashallah, lärdomar. Vissa lärda säger till exempel att om du går in i moskén som är stor, dina kompisar sitter på ena sidan och du vill hälsa på dem, så är det sunnet att be först. Be två rakar först. Men om du går förbi dem, de sitter vid ingången, moskén är liten, kan hälsa först. Bara att du inte sätter dig innan du har bett två rakar. Och hadithen lär oss också vikten av att ge salam. Som här i Imam Nawawi nämner att hadithen bevisar att man kan ge salam yani flera gånger. Du möter en person under en kort tid, flera gånger så kan du repetera salam. Yani någon broder kommer här och säger salam alaikum. Sen han, efter dars han kommer fram igen, Han säger salam alaikum. Jag hälsar tillbaka. Han går iväg, hämtar vatten, kommer tillbaka och säger salam alaikum. Jag säger salam alaikum. Alaikum salam. Till och med hadithen nämner att två personer går. De har hälsat på varandra. Och det kommer en vägg, mur eller träd emellan. Och sen försvinner de. Så ska ni hälsa på varandra igen. Som sagt, var inte snål med att ge salam alaikum. Du vet, få 10 hasanat för varje salam. Lägger du till rahmatullah, du får 20 hasanat. Och barakat och 30 hasanat. Det stärker kärleken muslimerna till sig emellan, vilket stärker iman, vilket inshallah är en orsak till att gå in i paradiset. Så man ska vara väldigt generös med att ge salam. Taib, här repeterades salam 3 gånger. Okej? Och den här mannen, vad var det som hände för någonting? Det lades till i vissa hadifer att fasalli salat khafifa. Han bad en väldigt lätt bön där han inte fullbordade sin ruku och sujud. Han bad jättesnabbt. Han bad jättesnabbt. Yani han fullbordade inte ruku och sujud. Och då säger profeten till honom, gå tillbaka och be, då har inte bett. Yani kanske så här snabbt kan du inte be. Be långsammare. Men mannen kopplade inte. För han visste inte. Han visste inte hur man skulle be. Han har inte lärt sig. Han kanske inte ens bodde i närheten. Jag vet inte orsaken. Kanske han var ny muslim. Allah alam. I alla fall, han visste inte. Så han sa, lär mig. Men här är också shahid. Och det var att profeten alaihi salam här sa till honom, för du har inte bett. Han bad ju 2 raka, eller hur? Han bad 2 raka, men det kallas inte för bön, för det är inte en accepterad bön. Så be om det. Och det lär oss också en viktig sak, det är att om du utfört en bön felaktigt, där du missat någon av bönens pelare eller villkor, så måste du ta om bönen. Och här talar vi då om det är tid för bönen. Om det är tid för bönen. Till exempel nu det är tid för asr. En person han kommer och säger, subhanallah, jag glömde en sujud i asr för en timme sedan. Ta om bönen. Men om en person, och det är också en jätteviktig faida, lärdom vi tar från den här hadith, har bett felaktigt under en längre period, eller har gjort wudu felaktigt, så behöver han inte ta igen de fel han har gjort innan. Men låt oss säga att en person har bett så här slarvigt hela livet. Och idag lär han sig på darsen att wow, det är fel. Så han börjar be korrekt. Vad är argumentet för att han inte behöver ta om alla sina böner under hela livet? Precis, han sa här till honom, ta om den här bönen. Och det är uppenbart att han har bett alla böner likadant. Men han sa inte till honom, ta om alla böner och bett i hela livet. Och då nämner här Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah just den här principen. Att om tiden gått ut och man inte visste, så behöver man inte ta om det igen. Kallas, du är ursäktad. Det är det som är mellan dig och Allah subhanahu wa ta'ala. Om det däremot är till exempel zakat, du visste inte att du ska betala zakat, då skulle du ändå ta igen det. Du får ingen synd på det. För att det är de fattigas rätt. Det är inte bara mellan dig och Allah, utan här har vi att det är faktiskt de fattigas pengar som du har hållit tillbaka. Då måste du ge dem. Men här talar vi om bönen. Det är mellan dig och Allah subhanahu wa ta'ala. Ingen människa har lidit av att du har bett felaktigt. Så att det, Allah khalas, det som har varit är förlåtet. Men vad som gäller framöver är att det måste utföras på ett korrekt sätt. Varför lärde inte profeten alaihi salam den här mannen hur man ber korrekt första gången? Alltså, varför sa han inte, fulan, din bön är slarvig, du måste be lugnare? Varför lät han honom komma tillbaka 3 gånger? Och be felaktigt 3 gånger. Så det är man.
Han ville kanske, han själv skulle ta reda på att han inte var korrekt. Eller fundera på sin.
Ja, han kanske själv skulle rätta till sin bön. Få en tankeställare. Vissa säger också här att han ville verkligen göra honom ivrig i att veta vad som är fel. Så att kallas nu 3 gånger, jag pallar inte. Alltså, nu lär mig. Därför han sa verkligen så här, walladhi ba'athaka bilhaq, vid honom som sänt dig vid sanningen, lär mig. Nu vill han lära sig. Och då blir det så här, den här är en livsläxa han aldrig kommer glömma. Den här händelsen kommer han aldrig glömma. Så att ibland kan det vara så att profeten alaihissalam ställer en fråga. Känner ni till sig och så? Han frågar 3 gånger till exempel. För att väcka människornas iver och intresse. Så han sa då här, 3:e gången då han lärde honom hur man ska be, så sa han då att om du står för att be, så ska du fullborda din wudu. Här finns det också en till lärdom. Och det är att om en person, eller om du ska ge en person islamisk kunskap, ett svar, vägledning, Och du ser att personen är i behov av någonting, en viss kunskap eller vägledning, och han inte ens har frågat om den, så kan du ändå betona den och upplysa personen om den. Den här mannen frågade om bön, han frågade inte om vudu. Eller hur? Men han kanske kände att om han ber slarvigt, vilket är det viktigaste, så kanske det är underförstått att vudun inte heller är riktigt korrekt. Är ni med? Så att det är en viktig sak att tänka på, att om någon kommer till dig och ställer en fråga som är relevant, men du ser att personen är i behov av någonting annat också, då kan du svara på personens fråga och lägga till det här svaret som en bonus igen. Så att personen får det på köpet. Okej? Och det lär vi oss av denna hadith. Och vi lär oss också en till viktig sak. Och det är bland de viktigaste av sakerna när man lär ut. Och det är att man som lärare, som kallare, upplysare, en person som vägleder folk till gott, måste vara vänlig och snäll, mjuk med folk. Profeten Alisa var inte taskig mot den här mannen. Han klandrade inte honom. Han sa inte någonting nedlåtande åt honom. Utan han var vänlig och snäll mot mannen. Är ni med? Och det finns ju många liknande hadither. När folk är okunniga så är det absolut inte passande. Och inte tillåtet att vara hård och sträng mot dem. För de vet inte bättre. Om Allah förlåter en person för att han inte vet, ska vi då straffa personen för att han inte vet? Nej. Så att man ska vara väldigt vänlig, snäll och mjuk med folk som inte har kunskap inom islam, och man ska lära dem. Så han lärde då mannen att du ska fullborda din wudu och sedan stå vänd mot qibla, fakabbir, och säga Allahu Akbar. Och det här är också ett bevis på att man måste säga Allahu Akbar. Och det här är majoriteten av de lärde överens om. Du kan inte säga någonting annat när du påbörjar bönen. Du kan inte säga Allahu A'zam och börja bönen, eller Subhanallah. Utan du måste säga Allahu Akbar. Och sedan läsa Al-Fatiha. Sedan läsa Al-Fatiha. En fråga. Är det obligatoriskt att läsa en sura efter Fatiha?
Nej.
Det är sunna mustahab. Det är sunna mustahab, rekommenderat att läsa en sunna efter Al-Fatiha. Och det är självklart bäst att alltid läsa en sura efter Fatiha i de två första raka. Men om en person inte skulle göra det, så är hans bön ändå korrekt. Ta med frågan, måste man läsa Fatiha i varje raka då? Måste man då? Om du ber bakom imamen då? Ja, man ska alltid läsa Fatiha i alla sina böner i varje enskild raka. Och han sa sen att du ska göra rukur. Thummarka. Gör sen rukur tills du finner lugn. Och lägg märke till här att han sa tills du finner lugn. Inte bara gör rukur, utan gör rukur tills du finner lugn. Vilket han inte gjorde. Och vad var definitionen av lugn som vi sa? Det här lugna momentet man måste uppfylla. Vad är det minsta obligatoriska? Vi nämnde i början på darsen. Precis. Subhana rabbil azim en gång. Och att kroppsdelarna faller på plats. Du greppar knäna och du finner ett lugn. Kroppen faller på plats. Inte att bara man lägger händerna på knäna, subhana rabbil azim, så går man upp. Du har inte ens slappnat av igen. Det blir fel. Utan slappna av. Och tiden det tar att säga subhana rabbil azim. Ja. Det är också en nytta vi kan lägga till här. Vissa lärare säger tiden det tar att säga subhana rabbil azim. Det vill säga om en person skulle göra rukur och han skulle finna lugn. Han står där en sekund, två sekunder. Han finner lugn. Och så går han upp och han glömde säga subhana rabbil azim. Är hans bön korrekt? Ja. För att säga subhana rabbil azim är wajib. Inte rukun, inte en pelare. Och då kan han kompensera det med att göra två sujud i slutet på bönen. Till skillnad från om han missar eller itminan, det här lugnet i bönen, det kan han inte kompensera. Då måste han ta om hela den rakan igen. Så att vissa lärare säger, tiden det tar att säga subhana rabbil azim. Yani om personen skulle glömma bort att säga det, så är ändå hans ruku korrekt så länge han har eller itminan, det här lugnet i detta moment. Och sedan sa han att man ställer sig upp. Och vissa hadithen nämner tills varje kroppsdel faller tillbaka på sin plats. Yani sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd, slappna av. Inte som vissa, de säger sami Allahu liman hamida, så går de ner i sujud. De har inte ens ställt sig upp. Utan ryggen ska vara rak, du ska slappna av. Kroppsdelarna faller tillbaka på sin plats. Och sen får du gå ner i sujud. Och sedan i sujud ska du samma sak där. Han sa göra sujud tills kroppsdelarna är lugna. Tills du finner lugn. Yani subhana rabbi al-ala, åtminstone en gång. Lugn i momentet i sujud. Khalas. Och gärna göra längre sujud om du kan. Och sen samma sak när man sitter mellan sujud. Även där ska man finna lugn. Det finns vissa, de går upp från sujud. Allahu akbar, så går de ner igen. Allahu akbar, Allahu akbar. De sitter inte mellan sujud. Du ska sitta. Säg rabbir firli, rabbir firli. Lugn. Och sen lugn i sujud. Och sen resterande moment av bön. Men som ni hör, den här hadithen är ett tydligt bevis på att de här sakerna måste uppfyllas i bönen. Annars så är ens bön inte korrekt. Nah, det berättas sen från Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu. Att han sa, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att en person lämnar bönen och får endast en tiondel av dess belöning. Eller en niondel, en åttondel, en sjundedel, en sjättedel, en femtedel, en fjärdedel, en tredjedel eller hälften. Och denna hadith är berättad av Abi Dawud och Nasa'i och den är Hassan. Vad det vill lära oss här? Att folks belöning i bönen varierar. Personer ber och får olika belöning. Två personer kan be bredvid varandra. Bönen ser nästan likadan ut. Ena personens bön, mashallah, den är på topp i himlen. Andra personens bön, den är på botten. Värdelös, kanske inte ens accepteras. Är ni med? Så allt går tillbaka till ikhlas, uppriktighet. Sen khushu', som vi kommer tala om, inlevelse. Och sedan att man utför bönen i enlighet med profetens sunna, alaihi wasallam. Så vill man maximera sin belöning ska man ha dessa tre komponenter. Alltid ikhlas, uppriktighet. Och två, al-mutaba'a, att man utför bönen i enlighet med profetens sunna, alaihi wasallam. Och sedan att man försöker ha så mycket inlevelse, en khushu', som möjligt i bönen. Och gör man det så blir man, inshallah ta'ala, förlåten för sina synder. Och man får så, man får mycket, mycket belöning. Men subhanallah, vissa lämnar bönen och får 10% av dess belöning. 20, 30, 40, 50 och så vidare. Så tänk på det här. Belöningen för en salat kan vara att du blir förlåten för alla dina synder. Som jag talat om tidigare. Kommer ni ihåg det? Om du gör en bra wudu, du ber två raka. Sunna. Utan att vara distraherad. Blir du förlåten för dina tidigare synder. Ja, Allah. Tänk er då fardbön, obligatorisk bön. Hur mycket belöning det kan finnas där i. Allah alam, hur många hundratusen miljontals hasanah som kan finnas i en bön. Som du kan få om du maximerar, yani om du utför den på ett korrekt sätt. Det ska man alltid eftersträva. Det är inte bara att be, utan det är att förrätta bönen. Att etablera bönen. Att utföra den på det bästa möjliga sätt som du kan. Ja. Det berättas också här från Abu Huraira radiyallahu anhu att han sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa as-salatu thuluthun aw thalathatu athlath. Bönen kan delas upp i tre delar. Här säger profeten alaihi salam att bönen kan delas upp i tre delar. At-tuhuru thuluthun. Att rena sig innan bönen är en tredjedel. Wa ruku'u thuluthun. Att göra ruku är en tredjedel. Att buga sig. Was-sujud thuluthun. Och att falla ner i sujud är en tredjedel. Faman addaha bihaqqiha qubilat min. Den som förrättar bönen med rätt kommer att få den accepterad för sig. Och resten av hans gärningar kommer att accepteras. Waman ruddat alayhi salatuhu rudda alayhi sa'iru amalihi. Men den som får bönen nekad kommer också att få resterande av sina gärningar nekade. Och denna hadith är Hassan. Så vad det här profeten säger, alaihissalam, att bönen har vissa komponenter. En viktiga beståndsdelar. Renlighet innan. Att lägga mycket vikt på att utföra ruku' och sujud korrekt. Yani, utför bönen korrekt. Och så sa han att om du ber korrekt så blir din bön accepterad. Bi haqqiha. Och då blir resten av dina gärningar också accepterade. Och här säger de lärda under den dagen. Blir din bön accepterad under fajr till exempel, så blir resten av dina gärningar accepterade. Men blir din bön inte accepterad, accepteras inte heller resten av dina gärningar. Än goda gärningar. Du gör dikker, du läser Koran, du gör inte vad du gör. Det räknas inte. Så bönen är det viktigaste. Att man fullbordar sin bön. Man får den accepterad. Du ska aldrig lämna en bön. Du ska aldrig skjuta upp en bön tills tiden går ut. Och när du ber ska du inte be så slarvigt att den inte accepteras. Är vi överens om detta? Vilka tre saker? Du ska aldrig lämna en bön. Du ska inte lämna den tills tiden går ut. Och du ska inte be den så pass slarvigt att den inte accepteras. Aldrig. Du ska alltid be i tid. Be dina salat och be dem korrekt. Det berättas sen från Hurayth ibn Qubaysa radiyallahu anhu att han sa, jag kom till Medina. Och jag sa, Allahumma rzuqni jalisan saliha. Och Allah, låt mig få sitta i ett fint sällskap. Så jag hamnade hos Abu Huraira radiyallahu anhu. Mashallah. Ni'ma al-jalis. Vilket fint sällskap han fick. Och så sa han, jag bad Allah att ge mig ett vackert sällskap. Rättfärdigt sällskap. Och jag hamnade hos dig. Så berätta en hadith som du har hört från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam som kanske Allah kommer att gynna mig med. Och då så sa han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, det första tjänaren kommer att frågas på domedagen är bön. Det första tjänaren kommer att hållas till svars för på domedagen är bön. Om hans bön är korrekt så har han fått framgång och frälsning, räddning. Och om bönen är dålig så kommer han khaba wa khasir, kommer han förlora och gå under. Och om någonting från hans obligatoriska bön är defekt så kommer Allah säga, kolla om min tjänare har frivillig bön och fullborda den obligatoriska bönen med denna frivilliga bön. Och sedan kommer resten av gärningar att dömas på samma sätt. Autentisk. Mashallah. Kolla den här mannen. När han kommer till Medina. Vad var det han ville för någonting? Kunskap. Sitta med bra folk. Och det här är också en fin inställning alla borde ha. Att man alltid ska söka ett gott sällskap, goda vänner. Folk som gynnar en. Eller hur? Man är som sina vänner. Al-mar'u 'ala dini khalili. Man är som sina vänner. Man blir påverkad av sitt sällskap. Man ska vara väldigt selektiv när det kommer till vem man umgås med. Vem man tar till nära vän. Jag pratar inte om den här tjäna på gatan. Utan pratar om vem du umgås med. Vem du hänger med. Vem du bjuder in hemma hos dig. Vem du går hem till. Vem du gör aktiviteter med. Låt det vara bra folk. Bra folk som gynnar dig. Som inte skadar dig. Okej? Och här bad han då om en hadith. Lär mig en hadith som kanske kommer att gynna mig. Och han lärde honom då den här mäktiga hadithen. Att det första Allah kommer att fråga en tjänare på domedagen från hans dyrkan är bön. Det första Allah kommer att fråga dig. Hisab handlar om bön. För bönen är vad det viktigaste. Och dina gärningar döms ut med bön. Är bönen bra, resten är bra. Är bönen dålig, resten av dina gärningar är dåligt. För det är inte ma'akul, det är inte logiskt att en person är bra muslim och gör bra gärningar men fuskar med bönen. Utan som Umar ibn Khattab sa, att den som försummar bönen kommer att vara mer försummande till allting annat. Och därför om du vill veta en människa, mäta en människa bra eller dålig, kolla på hans bön. Fanns en av salaf, jag tror det var Abu al-Aliya. Han skulle söka kunskap. Och han sa, när jag går till en person, en lärd person, för att ta kunskap från honom. Det första jag gör är att kolla in hur han ber. Och så han sätter sig i moskén. Innan han går fram till den här chefen. Sätter sig och kollar på personens bön. Och så sa han, om han ber korrekt, bra enligt sunna, så tar jag kunskap från honom. Ber han slarvigt och sådär. Så vet jag att han kommer att vara mer oseriös i allting annat. Och då är han inte värdig att ta kunskap ifrån. Djupt, eller hur? Så därför, om du vill veta en person hur han är i sin din, kolla på hans salat. Du kan mäta en persons bön, en persons din, en religion, baserat på hans bön. Och denna hadith lär oss också vikten av att be sunna böner. För att om du gör några brister i din obligatoriska bön, faller kort ibland, så kommer de inshallah kompletteras av dina frivilliga böner. Så det är bra att ha lite extra böner, eller mycket extra böner, så att de inshallah kan täcka upp för de brister och tillkortakommanden som vi alla kan falla in i. Vi är snart färdiga inshallah. Det berättas sen från Abu Huraira radiyallahu anhu att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bad en dag och så vände han sig om och så sa han: du, varför ber du inte korrekt? Eller alla tuhsin salatek, ska du inte fullborda din bön, perfektera din bön? Ska en person som ber inte kolla hur han ber, för han ber för sig själv, och jag ser er bakom mig så som jag ser er framför mig. En profeten alaihissalam fick den här gåvan av att han kunde se bakom sig i bönen. Och de lärda säger här att det begränsas till bönen. Han kunde se vad som skedde bakom honom i bönen. Och vissa av de lärda säger här också att det är ett av hans mirakel. Och det är inte någonting konstigt eller ovanligt. Och han fick större mirakel än detta. Men någon kanske säger hur. Han fick större mirakel än detta. Han bad i moskén och han såg paradiset och helvetet framför sig. De bakom såg ingenting. Yani, vad är det som hindrar för att Allah ska ge honom den här insikten att kunna veta vad som sker bakom honom? Så han kunde se och såg den person som inte bad riktigt korrekt. Och sa då: varför ska du inte fullborda din bön? Du ber för dig själv. Du ber inte för mig, du ber inte för pappa, mamma, du ber inte för att få någon lön eller någonting sånt. Du ber för dig själv. Ber du bra, gynnar du dig själv. Ber du dåligt, skadar du dig själv. Är ni med? Och Allah Azza wa Jalla, han är oberoende. Han är gani. Han är inte i behov av våran bön. Som vissa kanske okunniga människor tror. Att de ber för att typ gynna Allah. Nej, Allah är inte i behov av din bön. Om hela världen slutar be, det skadar inte Allah. Det minskar inte Allahs makt, det minsta. Om hela världen vänder sig till Allah, det ökar inte Allahs makt. Allah är redan så perfekt och fullbordad man kan bli. Han är fri från all defekt och har uppnått högsta yani kamal i allting. Besitter de högsta, vackraste och finaste av egenskaper. Och han sa också en liknande hadith. Han sa att en person yani då han ber: innama yaqumu yunaji rabbah. Han står och åkallar sin herre. Så kolla hur han åkallar sin herre. För jag kan se er bakom i bönen. Till slutet på hadith. Samma sak här. Han rättade en person som bad fel. Och så sa han att när ni ber, åkallar ni Allah. Det är också en sak som många inte tänker på. När du ber, du läser Koran. Vad gör du för någonting? Men när du läser Koran, vad gör du? Du pratar med vem? Allah. Du åkallar vem? Allah. Al-Fatiha är en dua. Du ber Allah. Så att du står och ber och du står och tänker på någonting annat. Inte på Allah. Det är respektlöst. Eller hur? Hur i hela världen kan du ha khushu inlevelse? Om du inte tänker på att det är faktiskt en dialog mellan dig och Allah. Som hadithen nämner. Att om du säger Alhamdulillahi Rabbil Alamin, säger Allah: min tjänare har lovprisat mig. Och så vidare. Min tjänare har frågat mig. Min tjänare och så vidare. Är det en hiwar, en dialog mellan dig och Allah subhanahu wa ta'ala? Är det då passande att du är frånvarande? Att du vänder bort? Du står och tänker på någonting annat? Nej. Tänk på Allah. Tänk på att du pratar med Allah. Och det här är, bröder, någon kanske undrar: hur får man inlevelse i bön? Den här inlevelsen du pratar om. Hur blir man från de framgångsrika? En av de viktigaste aspekterna är att tänka på detta. Att du står framför Allah. Vänd mot Allah och du talar till Allah. Tänk på detta. Dyrka Allah som att du såg honom. Ja, du stod inför Allah på domedagen. Och du ska be två raka. Hur skulle du be dem? Skulle du vara distraherad, tänka på annat, vara tankspridd? Nej, wallah. Du skulle stå med 1000% inlevelse. Och inte våga tänka på någonting annat. Eller hur? Allah musta'an. Det berättas sen från Abu Darda radiyallahu anhu att han sa att profeten alaihi salatu wassalam sa: det första som kommer att tas upp för min umma är en khushu'. Så pass att du inte ser en person be med inlevelse. Och denna hadith är hasan. Ett av domedagens tecken är att folk kommer tappa el khushu'. Att bönen blir mer ytlig. Den blir inte så själslig. Den bes utan inlevelse. Alhamdulillah, det finns folk som ber med inlevelse. Men inte som sahaba. Det kanske finns, men inte lika mycket och inte riktigt lika, vad kan man säga, yani fullbordat som sahaba bad med khushu'. Så att khushu' minskar. Du går in i moskén. Yani, hur många har khushu' i bönen? På riktigt, yani. Allah al-Mustan. Och vad är tecken på khushu'? Är det någon som vet ett tecken på khushu'? Eller hur kan man typ veta att en person ber med khushu'? Eller förmoda att en person har khushu'? Vad som finns i hjärtat är bara Allah som vet, men är ni förmoden? Ja.
Att personen tar vara på bönen team.
Med Iben. Du ser honom ber. Typ, kan du tänka att han ber med Khushu?
Att han inte stressar.
Precis. Att han ber jättelugnt. Noll stress. Någonting mer?
Ja, att han var alldeles noggrann med den och att han inte till
exempel kollar
runt.
Att
han har fokus på en plats.
Han är fokuserad. Du ser honom till kolla runt. Ni kollar han runt och han är till Khushu. Ber han stressigt har han inte Khushu. Kanske också att han jätteäffar, när han blir påverkad av det han läser. Han läser fattig, han kanske gråter, han kanske, man hör rädsla i hans röst och så vidare. Man hör längtan, kärlek, hopp i hans bön. Du ser han står fokuserad. Alltså, det är Khushu. Ja. De sa vissa av sahaba, när de bad, det kunde vara som att de vore en pelare i moskén. De stod så still. Till och med fåglar kunde sätta sig på deras huvud. Men så still stod de i bönen. En annan sahabi, det var i krig. Han ber nattbön, en frivillig bön. Han blir skjuten i benet med en pil. Han fortsätter be. Så han frågades efter bönen, varför avbröt du inte bönen? Han sa, det var för sött. Jag njöt för mycket av att be för att bryta den. Subhanallah. Tänk dig vilken khushu igen. Det var någon av salaf, han bad också. Halva taket på moskén ramlade ner. Sen efter bönen, han säger, vad har hänt? Så han var i en annan värld. Förstår ni? Och det är också det här, Allahu Akbar. Vad betyder det? Yani Allah är större än allting som jag kan tänka på. Istället för Allah. Tänka på fotboll och träning och skola och jobb. Allah är större än allt detta. Jag kastar allt annat bakom mig. Allahu Akbar. Nu går jag in i bönen, jag tänker bara på Allah. Förstår ni? Så, khushu. Och det berättas också här att profeten bad alaihissalam och man hörde som ett tjutande ljud från hans bröstkorg. Som en tryckkokare. Med den piper, du vet den här kastrullen. När det tjuter. Ett liknande ljud kom från hans bröst. För att han grät så mycket i bönen alaihissalam. Och det berättas också att de sa här i Ali radiallahu anhu sa att då vi var i Bedr-slaget så var det bara Al-Miqdad som var våran ryttare. Alla andra hade ingen häst att rida på. Och jag såg bland oss att vi alla sov på natten innan slaget förutom profeten alaihissalam som stod under trädet, bad och grät tills morgonen. Han stod och bad och grät fram tills morgonen. Så här finner vi vad? Att profeten alaihissalam brukade gråta i bön. Att han levde sig in i bön. Förstod vad han läser. De här verserna du läser om Koranen. Eller verserna du läser om paradiset, helvetet, nästa liv, domedagen. De ska ha en inverkan, en påverkan på människan. Subhanallah. Samma sak Abu Bakr radiallahu anhu. Man sa när profeten var sjuk. Han sa låt Abu Bakr leda bön. Vad sa Aisha? Han sa Abu Bakr rajulun asif. Eller Abu Bakr en ledsam person, alltså i bönen. När han ber, gråter han så folk inte ens hör vad han läser. Så han sa, låt Abu Bakr leda bönen. Han betonade. Det är ingen dålig egenskap. Det är en bra egenskap. Personen fruktar Allah i bönen. Gråter i bönen. Och samma sak med Umar radiallahu anhu. Sahaba radiallahu anhu hade den här egenskapen. Men det är också vad, ett tecken på att man förstår vad man läser. Vilket också är en faktor som hjälper människan att uppnå khushu i bönen. Att när du vet vad du läser, vad betyder Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Ala, Rabbi al-Firli, vad betyder al-Fatiha, vad betyder de här verserna du läser. Det hjälper dig att få inlevelse i bönen, fokus, koncentration. Och det är det man ska tänka på. Tänka på att du står framför Allah och talar till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är de viktigaste aspekterna av att få khushu i bönen. Och vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Och om någon har någon fråga så ahlam wa sahlam. En bra fråga här. Om man har ryggproblem och inte kan rätta ut ryggen i rukå och sujud, får man då någon synd på sig? Nej. Vi sa ju att då är man ju ursäktad. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Alla kräver inte mer av en själ än vad hon kan. Till och med om du ber sittandes. Vissa de ber så här, Allahu Akbar. Det är rukå. Sami Allahu liman hamida. Sujud, Allahu Akbar. Han är ursäktad. Så att alla kräver inte mer av oss än vad vi kan. Vi talar här om en person som kan be korrekt. Ber ståendes, helt frisk.
När man är i ruku, ska man titta rakt ner eller ska man titta på där man gör sujud?
Allahu alam. Profeten alayhi salatu wasalam brukade i bönen fokusera blicken på platsen där han gjorde sujud. Längst bak. Salam. Om man ber och glömmer vad man läser, man liksom blir förvirrad. Man kan byta sura eller man kan göra rukua. Du kan gå ner i rukua eller så kan du bara börja läsa någonting annat. Du är fri att läsa någonting annat istället som du kan. Adam.
Om man ber med någon shia, till exempel om en shia är inte om vi vet samma så jag lite för bönen. Om man ber.
Vad betyder det? Adam.
Får man läsa färd innan imamen?
Ja, om du ber en bön där imamen läser högt så får du eller tyst, du får läsa fatiha innan imamen. Ja. Efter att imamen säger amin, läs du fatiha. Tyst, som Abu Huraira sa, iqra biha fi nafsik, yani läs den tyst för dig själv. Alltså du rör på läpparna och sådär. Så. Eller samtidigt som imamen går också. Broder längst bak. Jättebra fråga. Om imamen ber för snabbt ska man då be om bönen. Om imamen inte uppfyller det här. Alltså han går ner och kår. Allahu akbar, sami Allahu liman hamida. Sådär. Sujud, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Då be om bönen. Du kan inte lämna bönen. Förstår du? Lämna bönen och ta om den. Det räknas inte. Men det är också viktigt här att det inte är en sån här wiswas-grej. Vet att vissa de är så här. De själva är inte så snabba i att säga vissa saker. Att säga subhanna rabbil azim. Han kanske själv halkar efter. Då ska han inte skylla på imamen. Om imamen gör det minsta obligatoriska, han går ner subhanna rabbil azim och så går han upp. Och du halkar efter, då är det inte imamens fel, det är ditt fel. Förstår ni? Så att ingen ska misstolka mig bara. Utan det handlar om det minsta obligatoriska om han gör mindre än så. Att det här lugnet inte finns i momentet, då är det bättre att be, eller då ska du be själv. Bönen blir ogiltig.
Jag har en fråga på det
här. Ja.
Ibland imamen de läser för dig. Till exempel då har han ska läsa surat al-Baqarah.
Nej, sluta.
Får man njuta ur bönen då? Eller?
Ja. Om imamen läser för långt. Jag har aldrig hört någon som läser Baqarah i Dohor. Men om någon skulle läsa en halvtimme i Dohor. Och du är trött och du har någonting att göra. Du får lämna bönen. Det hände ju med Mu'ad. Då han skulle be Isha. Han läste Baqarah. Så mannen lämnade bönen. Han fick godkännande av profeten. Precis. Bra. Ja. Precis. Varför? För att som du sa idag har det varit mycket fokus på ruku och sujud för att det är bönens viktigaste moment är al-qiyam och ruku och sujud och julusen. Det är de här momenten att du står, du gör ruku, du gör sujud och du sitter mellan sujud. Så att det är det viktigaste. Det här är liksom pelare. Och hur man sitter i bönen, det är en sunna. Okej, det är en sunna hur man sitter, hur man har fötterna i bönen. Och skulle man sitta fel så nollställer inte ens bön. Förstår du? Så det är därför det inte kanske betonas så mycket. Utan det betonas de här basicen, de grundläggande aspekterna. Bara.
Om man skulle kliva in i till exempel Andalus och det är någon syster framför en, kan man säga salam aleikum eller ska man avstå?
Alla ulema har sagt om det kan leda till fitna är bättre att avstå. Men det är inte förbjudet. Alltså. Måste man be efter en rättsskola? Måste man be efter en medhav? Måste man be som Malik, Shafi, Hanafi, Imam Ahmed? Vad säger ni?
Nej.
Precis, profeten Al-Islam sa be så som ni har sett mig be. Och det är inte wajib att följa en rättsskola. Man får studera en rättsskola. Det är helt okej, men Det är inte wajib att följa en rätt skola. Så att jag är mera på det här att man följer det som de imamerna följde, vilket är att följa bevisen. Man liksom tar från alla lärda. Så det är liksom komparativ fiqh. Man jämför de olika medhavs. Liksom tar de här bevisen mera, studera haditherna och utgå från haditherna och så vidare. Men inget klander på någon som studerar en medhab. Bror.
Skulle det vara bidda om man läste två små korta suras efter varandra i samma
kväll? Nej, det är okej. Okay, det är okej. Okay. Broder frågar om man får läsa två sura efter varandra i en raka. Ja, det får man. Det finns autentisk hadith att profeten Sosalem, han avslutade witter, tror jag, med att läsa Qul huwallahu ahad falaqun nas i en raka. Och han läste i en raka också Bakara, Nisa och Ala Imran. Så att det går, Allah har varit bror där.
Hur går man ut till barnet på ett
sätt? Salam alaikum. På ena sidan är obligatoriskt. Assalamu alaikum. Kallas, då är det ute i bönen. Och assalamu alaikum, det är sunna. Okej?
Okay. Man måste lämna bönen för att man har bett för länge eller för någon anledning.
Ja, assalamu alaikum.
Det står upp alltså.
Allah, nej. Men det är det korrekta sättet. Sen kan du säga på olika sätt. Du kan säga assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ah, nej. Du går du bara därifrån. Du behöver inte avsluta bönen om du inte har wudu, för du ber inte ens. Det finns ingenting att avsluta. Förstår du? Du är inte ens inne i bönen. Så du kan inte gå ut från bönen. Och därför det som vi säger, den här salam alaikum, det är fel. Det måste stå. Om man brister i sin inlevelse i bönen, bör man göra om bönen? Absolut inte. Det kan till och med bli en bidda om man börjar göra omböner som man har utfört korrekt. Utan man får liksom tilltala sig själv att bli bättre helt enkelt i nästa bön. Osman? Om vad? Om du blir en frivillig bön i moskén? De lärde säger att om du precis påbörjat den så ska du avbryta den. Om du däremot är i slutet på den sista rackan så kan du skynda dig lite så att du hinner med när imamen börjar bönen.
Och den andra var den här motoriska när man ska säga han har blivit en gång bara. Och är det två gånger också eller bara en gång där också? Det är så att lära sig att
Allah.
Okej, men de andra kan man göra en gång.
Ja.
Om man är i rokoa, ska lämna bönen. Jag måste ha min huvud också. Alltså om du är i rokoa.
Men varför skulle du lämna bönen?
Jag säger att du prutar i rokoa.
Nej, men som jag sa till brodern, du bara går därifrån.
Samma är slut.
Ja, samma hela bönen. Om du tappar din wudu eller kommer på att du inte har wudu, du går bara därifrån. Man avbryter inte bönen genom att säga salam alaikum. På det sättet, i mitt i bönen. Abi.
Yes. Kan man läsa Sadebari i alla tider? Alla tider.
Vilken?
Sadebari, alla med Sadebari.
Salat al-Ibrahimiyya.
Om man kan läsa den?
I varje bön.
Eller i första
sidan.
Måste du läsa den? Jag förstår inte.
Nej, inte i slutet. Till exempel när det är fyra.
Ja. Okej, brodern frågar om du ber en bön som är två tashahud. Första tashahud, man säger attahiyyatu lillahi wa salavatu. Men ska man också läsa Allahumma salli ala Muhammad i första rakan, i första tashahud? Svaret är, vissa lärda som är shafi'i säger att det är rekommenderat. Men jag tror Ibn Kathir nämner att ingen säger att det är obligatoriskt.
Förstår du? Man kan läsa i varje.
Ja, det är okej, det är tillåtet, men ingen säger att det är obligatoriskt. Allah. Sista frågan till lärda. Om man har?
Klocka.
Alltså. Nej, jag vet inte. Brodern frågar om man har klocka, spelar det roll om det är på höger eller vänster sida? Jag vet inte, för att folk förr i tiden hade inte klockor. Förstår du? Så att det finns ingen sån här sunna återberättad. Det är samma sak med ring. På vilken hand hade profeten sin ring? Jag tror han ändrade. de har diskuterat, är det bättre höger, vänster, vilket finger och så vidare. Men det är alltid tillåtet. Jalla, vi avrundar för idag och ses inshallah nästa dag. Assalamu alaikum.